och välkomna till Vilket hästjobb, den annorlunda hästpodden med mig, Malin Hellstedt.
Och Anna Engström.
God dag, Anna.
God dag, god dag.
Avsnitt nummer 50 har vi idag.
Det har vi.
Vi närmar oss vintern med stormsteg.
Vinter, jag tror du ska säga vårt ettårsavsnitt.
Nej, det har vi tjatat så mycket om, så vi tänker inte tjata mer om det. Nu får folk komma ihåg det själva, tänkte jag.
Okej.
Okay. Ja. Ja. Nej, jag menade att vi närmar oss faktiskt vintern. Jag hoppas att folk har haft mycket nytta av våra tips. Mm. Vi kommer komma med mer tips inför vintern också, tänker jag.
Ja. Vi finns ju där poddar finns och prenumerera på vår podcast.
Då får du ett pling i telefonen, är det så?
Ja, stämmer.
Ja. Jag är fortfarande lika oteknisk. Jag lyssnar ju på Spotify.
Ja, exakt.
Mm. Ja. För det kan man också göra. På Spotify och på I Like Radio.
Ja, vi finns ju överallt.
Exakt. Ja. Som AIK.
Okej, det...
Anna hejar inte på AIK.
Nej, jag har en AIK hemma, det räcker.
Har du?
Ja.
Yay, sheriffen! Är han AIK?
Ja.
Way! Bravo, sheriffen! Hurra!
Visste inte du det?
Nej, det har jag missat.
Aha, okay.
Ah, ja, tillbaka till hästarna.
Ja, exakt. Vill du komma i kontakt med oss kan du göra det via vår mail. Då når du oss på vilkethastjobb@gmail.com. Och vi finns ju på sociala medier, på Facebook och Instagram. Där heter vi Vilket Hästjobb. Följ oss gärna där.
Exakt. Och vi får fortfarande massor med beröm. Väldigt roligt. Vad har du gjort i veckan?
I veckan har det liksom varit träning hemma på gården. Det har varit en bra vecka, men en fruktansvärd morgon.
Okej, okay. Berätta.
Ja. Det tar mig typ... Alltså, på riktigt.
Anna har ju då flyttat ut på vischan. Alltså verkligen på vischan.
Ja, det kan jag säga. Det vart jag...
Visst är det Eskilstuna?
Ja.
Ja. Eller strax utanför.
Ja, jag var inte ensam på gården när jag väl liksom klev ut. Jag märkte att mina hästar stod väldigt nervösa i boxarna och typ vägrade gå ur. Och jag förstod inte varför. Nej. Och nu är det så här, det är ganska kolsvart ute.
Mm, mm.
Vi har inte lyckats få till någon form av belysning ut mot hagarna och rakbanan som går bredvid.
Nej.
Så, jag började plocka ut de här stackars hästarna och de liksom trippar och frustar.
Var det Vinnie och hans kamrater?
Ja, men alltså, ja. Och när jag väl börjar liksom få det här mörkerseendet så ser jag att ungefär 15 meter framför mig så står det två älgar.
Jaha.
På rakbanan och liksom står och pratar med varandra.
Ja.
Ja. Och jag blev skiträdd.
Ja.
Rent ut sagt. Så vi
Man ska
hade...
ha respekt för älgar.
Ja, det har jag verkligen.
Ja.
Så vi backade lite fint hem igen. Och sen fick jag liksom jag fick gå och hämta bilen. Och sen så fick jag liksom köra med lyserna på. Alltså på rakbanan mot dem för att de ska flytta på sig.
Okej.
Okay. Ja. Vilket tog en helskottas jäkla tid.
När jag flyttade in på min gård, då hade den varit ödegård i 10 år. Och jag har en väldig massa äppelträd.
Mm.
Och så här på hösten så gillar älgarna att äta jästa äpplen. Och så blir de lite granna lätt på dojan kan man säga.
Jag har ju märkt att, för vi har ju bara äppelträd på vår gård, mittemellan husen och på vår baksida.
Ja.
Och nu börjar de krypa sig närmre och närmre vårt hus.
Ja, och blir de berusade då kan de vara ganska jobbiga.
Ja.
Jag hade en älgfamilj som bodde på min gård som hade bott där liksom
det har
varje
vi också.
År.
Ja. Ja,
som jag fick, det tog ett tag innan jag lyckades mota bort dem.
Mm.
Så att säga. De hängde där, eller mota, de får ju vara där om de vill, men efter ett tag så insåg de ju liksom att jag bodde där och mina hundar också.
Mm.
Så då flyttade de. Jag hade även grävlingar som käkade jästa körsbär varenda sensommar och hade världens jävla partaj varenda kväll liksom nedanför mitt sovrumsfönster. Och jag kan säga att de smaskade värre än du gjorde i avsnittet när vi var på
Bridne
högvakten. När han hade glömt sitt tuggummi i munnen.
Vilket ingen missar.
Nej, exakt.
Eller har missat.
Exakt. Nej, men du fick ut hästarna till slut i alla fall.
Ja, efter jäkligt mycket om och men alltså. Men jag tycker att de är ganska obehagliga.
Älgarna?
Ja, och sen när det är mörkt, sen när man inte ser om de går emot en eller ifrån en.
Nej,
utan det är man svårt ser bara med, det här stora djuret som typ, jag vet inte.
Det är lite svårt med avståndsbedömningen när det är mörkt.
Ja. Så det var, det var
spännande. Du
härligt.
Kanske kan köra in dem.
Jag funderar nästan på det. Vet du vad det roliga är? Det gick ett rykte förut inom transporten att Stig Johansson hade kört in en älg.
Det är ju jätteroligt.
Det är jätteroligt. Ja. Jag tycker att det är jättekul. Nu tror inte jag riktigt på det.
Nej.
Faktiskt, men
De ska ju vara oerhört svåra att tämja tydligen.
Ja.
Mm.
Men ja. Då är han duktig på riktigt.
Ja. Ja, då är han riktigt skicklig. Nästa elitloppsvinnare. Mm. En älg. Ja. Ja, idag ska vi, har vi en ny gammal gäst.
Ja.
Jättekul. Sofie Linde från Swedish Equilence.
Yay! Tack så mycket.
Välkommen tillbaka.
Tack.
Ja.
För det är kul.
Ja, eller hur? Ja. För er som inte kommer ihåg, eller det gör ni ju naturligtvis, men om det är nya lyssnare, så är Sofie har varit med i Extreme Mustang Makeover i USA och tämt en Mustang. Eller du har tämt massor med Mustanger.
Mm.
Men det var en
inga
som
älgar
du,
dock.
Nej. Inga älgar. Men det var en som du var med i den här tävlingen med.
Precis,
det
stämmer.
Och kom på femte plats,
va? Ja, exakt.
Enda svensk.
Det var vad vi vet i alla fall, ja. Sen sist.
Så att, riktigt ja. Coolt.
Du kanske blir lite sugen nu på att tämja en älg. Du kan komma ut till mig och få ha massor.
Alltså det, i USA så heter det väl, det finns någonting som heter elk. Jag tror att det är,
ja, precis.
Inte en älg, men någon mindre variant.
Moose finns det ju också.
Mm, ja. Och de har jag faktiskt sett att folk har ridit på. Det fanns en snubbe som var, han var känd för att tämja liksom alla möjliga konstiga. Jag tror att han hade det och eventuellt någon zebra kanske. Eller
de sägs ju vara väldigt svåra.
Zebra ska ju också vara jättesvåra, precis.
Verkligen.
Om ni missade avsnittet med Sofie, så var det nummer, nu ska vi se här, avsnitt nummer 32 och nummer 33 var Sofie med i, där vi pratade om den här tävlingen.
Just det. Mm.
Om ni missade det. Idag ska vi prata om hur man förbättrar sin relation med sin häst.
Inte med sin partner.
Kanske med sin partner också. Sofie har säkert.
Kärleksdoktorn är här.
Ja, eller hur? Eller hur? Doktor Phil.
Skicka in era frågor. Ja. Så ska hon besvara.
Jag tror att alltså, mycket kan man ju faktiskt använda även på
det
andra
tror jag.
Arter.
Ja, men det tror jag.
Mm. Mm. Andra djur, såsom män och
precis.
Så som andra djur och AIK-are.
Ja. Ja. Det förstår inte jag.
Nej, inte alls.
Nej. Men, för vi har fått en del lyssnarfrågor, och då tänkte vi tar in en expert på området.
Expert.
Mm. Ja, jag och Anna är väl ganska bra på det också, men en äkta expert.
Mm.
Så hur gör du när du får en helt ny häst? Vad är det första, du gör? Är det olika om det är en ung häst, eller en gammal häst, eller en vild häst, eller har du en linje som du kör med liksom alla?
Nej, alltså jag har väl mina grundövningar som jag kör med alla hästar egentligen, oavsett ålder eller liksom, ja, men om de är gamla, unga eller vad de kan sen innan egentligen, vilken disciplin, vilken nivå.
Mm.
Och det är från marken då.
Mm. Och det första, så jobbar ju jag också.
Precis. Mm. Det första jag lär dem är att backa. Och sen vill jag lära dem att kunna gå höger och vänster och alltså gå framåt. För att det är egentligen, du vet, grunderna i det man behöver när man rider. Man ska kunna stå still och backa, och man ska kunna gå framåt, höger och vänster i princip.
Och när du börjar med det här, har du grimma eller repgrimma eller kapson eller träns? Eller?
Oftast har jag en repgrimma, men det är ju, som vi kanske har nämnt tidigare, att det är inte liksom utrustningen som tränar hästen, utan det är ju det du gör. Det som jag tycker är allra viktigast och det som jag tycker liksom är bäst att ha är ju ett längre rep med lite känsla i. Liksom, så att det inte är någon sån här fladdrig longeringslina eller någonting sånt.
Nej. Okay, så lite mer tyngd i repet.
Ja, exakt.
Jag tycker att man kan hitta bra rep på till exempel båtaffärer.
Mm. Jättebra.
Ja. Mm. Ja, det är de bästa repen. Inte i ridsportbutikerna.
Nej.
För det är oftast är bomullsrep och sånt. Mm. De väger alldeles för lite, tycker
precis.
Jag.
Och så är de ofta lite kortare också.
Precis.
Eller alldeles för långa, så det blir alldeles för mycket.
Vad är den optimala längden på ett rep?
Jag tycker 4,5 meter är bra för de övningarna som jag gör.
Då kan man både leda och man kan longera lite grann och så.
Ja, exakt.
Mm. Behöver du ha ett ridhus? Eller jobbar du på en ridbana? Eller...
stallet, alltså, kanske till och med.
Ja, bra underlag bara. Sen vart det är. Gärna inhägnat, men hur stort eller så. Jag kan jobba i en hage om det, så att det inte finns liksom stora stenar och hål och sådär. Utan bara att det är bra underlag så hästen inte kan skada sig. Mm. Men annars så är det inte så jätteviktigt vart. Så, bra kläder.
Ja.
Så att man inte blir regnande.
Nej,
om det regnar.
Vad är det första du gör när du går... tar en ny häst. Då alltså lär du den att backa.
Ja, precis. Det är egentligen de grundgrejerna som jag går igenom. Det är för att utvärdera lite grann var hästen är mentalt. Mm. Och ja, men vad den visar mig. Oavsett om ägaren berättar för mig att den här hästen gör så här eller si eller så, så vill jag gärna se för mig själv vad hästen berättar för mig.
Men vad utvärderar du när du vill få hästen att backa? Så vad är det du liksom, vad vill du ha ut av just själva att så här, du backar hästen?
Ja, precis. Alltså egentligen så är, för det, jag gör de två övningarna och sen så gör jag också lite desensitizing som det heter. Att jag utsätter hästen för någon form av press utifrån, vilket är, det kan vara saker som låter eller saker som ser läskiga ut eller saker som syns eller liksom på något sätt är läskigt för hästen så. För att se hur den hanterar en situation när den blir rädd och osäker.
Mm.
Där kan man se lite grann ifall hästen har en tendens att kanske fly från saker.
Mm.
Eller om den stänger in sin rädsla och blir introvert och fryser fast. Eller om vissa hästar kanske väljer att liksom fighta emot, eller vad man säger.
Mm.
Och allting går egentligen ut på att man vill försöka förändra den reaktionen till att bli en positiv reaktion som är liksom nyfiken och lugn istället.
Mm. Jag tänker mycket på när man pratar mycket om hästen. Och hästen beter sig i liksom sådana situationer när de är rädda. Men hur ska man som, hur ska jag bete mig som håller hästen till exempel? Det kan vi ju prata om lite senare. Men ja. Jag tänker det är mycket lyssnafrågor. Så här, men ja. Hur ska jag vara?
Mm.
Hur ska jag bete mig? Hur ska jag hantera min häst? När, ja, jag kan ju ta hästen till ett ställe där jag vet att den tycker det är jävligt obehagligt.
Mm.
Men hur ska jag bete mig då? Det vet jag inte.
Exakt. Men det första steget då, det är att backa. Och då är det ju inte så att du manuellt backar hästen. Utan du ger ju hästen en signal. Och ser hur den svarar. Mm. Det är väl snarare så att du ser hur den svarar på signalen.
Ja,
för backning.
Precis.
Det är ju inte så att du tittar så att den ryggar med bakfoten först. Och sen gör, alltså det är ju inte på det sättet.
Nej.
Eller hur? Utan det du letar efter det här, det är en reaktion hos hästen.
Ja,
backar den villigt.
Exakt.
Eller vad det är för reaktion. Liksom.
Flyr den baklänges.
Exakt.
Ja. Och hur gör du när du lär hästen att backa?
Alla mina...
Vad är målet?
Ja, allting som jag gör egentligen, det börjar med att jag ger hästen först ett visuellt kommando. Och ett visuellt kommando kan vara antingen någonting som hästen kan se eller som den kan känna.
Mm.
Så tänk att ett visuellt kommando kan vara att den ser min hand till exempel på ett visst sätt och då förstår den att den ska backa. Eller så
ger
kan...
en signal som exakt. Betyder backa.
Exakt. Mm. Eller så kan jag se det som också att när du vill att hästen ska gå framåt så är det första du gör, ditt kommando som du vill att den ska lyssna på, är att du spänner vaden lite grann till exempel, eller lätta lite
vaden.
I sätet eller,
ja. Jaha, när man sitter på.
Exakt.
Ja, jag tänkte
det var väldigt svårt för hästen att se.
Du sa nämligen att du började från marken.
Ja, men jag försöker bara förklara ett visuellt kommando kan även vara någonting jag, som hästen kan känna.
Det var en ny variant tänkte
kroppen.
Jag. Den har jag aldrig provat. Den ska jag gå hem och prova. Jag ska stå framför min häst
och det vill vi ha bildbevis på sen, Malin. Bildbevis, tack. Ja. Video gärna.
Vinny kanske skulle se det.
Ja.
Vinny har ögonen i vadhöjd så han skulle se det.
Hon spänner vaden, då går vi.
Exakt,
precis. Nej, men egentligen det första du gör som är själva kommandot
för backningen.
Ja, precis. Ja. Eller vad du nu än väljer att göra. Men för backningen då, så sätter jag upp händerna och så visar jag hästen att jag vill att den ska backa.
Mm.
Och sen lägger jag på ett röstkommando.
Du står då alltså framför hästen med ögonkontakt med hästen.
Precis. Ja. Mm. Ja. Och sen så lägger jag på ett röstkommando för att hästen ska förstå att nu ska du röra fötterna.
Mm.
Det röstkommandot...
Till exempel en smackning.
Ja, det kan vara en smackning. Det spelar ingen roll var du kan skrika hjälp om du vill. Bara du gör det konsekvent så kommer det att fungera. Men någonting som gör att hästen förstår att nu är det dags att flytta fötterna.
Mm.
Och sen börjar oftast hästen leta efter vart är det du vill att jag ska flytta fötterna.
Mm.
Och då slutar jag med det jag gör när hästen flyttar fötterna bakåt.
Ja.
I princip.
Ja, så då får den en eftergift helt enkelt. Ja.
Exakt.
Och om den inte backar, då förstärker du med ditt rep.
Precis, då förstärker jag med repet och börjar liksom väldigt lite bara och röra på repet så att den känner det på grimman.
Mm.
Och sen så egentligen göra så lite som möjligt och sen vänta på att få ett svar från hästen. Om hästen försöker göra någonting men gör fel, alltså ger mig fel svar och kanske går åt sidan eller vad den nu gör, då fortsätter jag bara med samma liksom typ av press utifrån tills den listar ut vad jag vill och då ger jag efter direkt.
Jag ser det ju lite som att hästen ställer frågor till mig.
Mm.
Är det här du vill att jag ska göra?
Mm.
Eller är det här du vill att jag ska göra?
Mm.
Eller är det här du vill att jag ska göra?
Precis.
Och att jag då säger ja i rätt ögonblick.
Exakt.
Det är lite samma
Precis.
Kan man säga. Mm. Om den ställer fel fråga så svarar jag inte ens.
Nej.
Utan då fortsätter jag att göra min grej.
Ja, för min bakgrund, eller så som jag brukar förklara för folk gällande just det här med relation till hästar, är att jag brukar tänka på relationen till mina hästar som förälder-barn, ungefär.
Mm. Mm.
Och jag vill vara en riktig sån här soccer mom, typ. För jag vill ju att mina hästar ska lyckas så bra som möjligt, så därför vill jag också...
Soccer alltså, som fotboll, inte som
sökningsmedel. Soccer mom.
Ja.
Nej, men du vet, var den här personen som verkligen pushar dem också till att klara allt som de kan klara av.
Mm.
Och vara konsekvent i de tillfällen man behöver och ge beröm där det behövs, liksom. Och då kan man likna en sån situation när hästen eller ett barn, om man har ställt en fråga, till exempel kan du backa, kan liknas med att du ställer en fråga till ett barn, vad är 2 + 2?
Mm.
Om du ser tydligt att barnet sitter och tänker och funderar, och lika med då att hästen rör på fötterna men kanske inte just bakåt, då kan du inte börja skrika, vad är 2 + 2? Vad är 2 + 2?
Nej.
För då blir det ju bara ännu värre. Mm. Utan du måste fortsätta bara hålla fast vid samma fråga men med ett väldigt metodiskt lugn tills de själv listar ut det. Och sen får de en riktig boost, liksom, av att de förstod.
Du tänker inte liksom ledarskap, utan du tänker mera mentorskap,
ja,
kan man säga så?
Ja, definitivt. Mm. Och att vara en person som... Alltså hästen tycker det är värd att respektera. Så att det är inte så att man bara ska ingjuta respekt i hästen. Liksom på...
Nej, det känns ju lite förlegat.
Exakt, på ett dominerande sätt. Utan jag vill ju vara schysst mot hästen. Exakt. Och ställa de kraven som jag vet att hästen klarar av.
Mm.
Men samtidigt, som jag säger, liksom pusha dem också. Så att man inte liksom blir bekväm och ber dem för lite. Utan för man vill ju att man ska utvecklas också. Mm. Och det är bra för hästens självförtroende också att klara av saker och ting och känna att de utvecklas.
Det är bra även för människor.
Ja.
Det där tycker jag är väldigt, väldigt viktigt, att man utmanar sina hästar. Mm. Att de får liksom glänsa. För att man växer ju mest av att göra svårare saker, så att säga. Att ta sig över hinder.
Verkligen.
Och då menar inte jag hopphinder, utan... Ja. Fartgupp i livet, helt enkelt.
Mm.
Så det tycker jag är jätteviktigt att du säger. Men hellre ett mentorskap, och att man är som en... Jag brukar kalla mig själv för att jag är som hästens PT.
Ja,
personal
precis.
Trainer. Liksom.
Exakt.
Så.
Exakt.
Mm. Ja.
Bra jämförelse.
Ja.
Och det kan ju också vara... jag tänker lite på det här med liksom, vad har man för ansvar när man har en häst, eller köper en häst, eller har hand om en häst.
Mm.
För mig tycker jag att det är vårt absoluta ansvar att gör den här hästen till en bra individ.
Mm.
För att du vet aldrig, och förmodligen så kommer den behöva bli hanterad av någon annan någon gång i livet.
Mm.
Även om du inte säljer den, så kanske det kommer en veterinär eller någon i stallet som tar hand om den när du är borta, eller vad det nu kan vara. Och då är det ju mycket bättre för hästen om den vet hur den ska bete sig i en hästmänniskarelation. Om vi har lärt den det ordentligt. Så att även om din kille kommer ut i stallet och sätter grimman upp och ner och du vet.
Well, det har hänt.
Ja. Så vill vi att hästen ska på det sättet vara så pass liksom förstående och förlåtande och vara så här, ja, okej. Okay, liksom.
Uh-huh.
För då kan ju hästen få jättemycket kärlek och beröm av andra personer. Än snarare att den får oförtjänt liksom... själv för att den inte visste bättre, för att vi inte hade lyckats lära den bättre hur den hanterar sig. Det är precis igen som med barn. Barn vet ju i början bara hur man beter sig mot andra barn.
Mm.
Vi måste ju lära dem hur de beter sig mot vuxna.
Mm.
Och det är precis som hästar. De vet bara från början hur beter de sig mot andra hästar.
Mm.
Mm.
Och om vi låter dem bete sig som mot andra hästar mot oss, då blir det kaos.
Ja, absolut.
Mm.
Mm. Mycket, mycket klokt, tycker jag.
Precis.
Så efter att du har lärt hästen att backa då, vad är nästa steg? Att gå framåt?
Ja, precis.
Ja.
Och då höger eller vänster. Så i princip, du står precis som att du skulle longera hästen. Jag står...
Okej, okay, så du leder den inte, utan du börjar med att backa och sen gå på en cirkel runt den.
Ja, exakt.
Okay.
Precis. Mm. Så då vill jag att hästen ska... Om jag står rakt framför hästen och så har jag repet i vänster hand, så pekar jag åt vänster.
Mm.
Det är mitt visuella kommando för att hästen ska gå på en volt i vänster varv runt mig. Och sen lägger jag på ett röstkommando för att hästen ska förstå att okej, nu är det dags att flytta fötterna. Och sen om jag behöver så använder jag lite grann änden på repet som lite gaspedal. Liksom.
Mm.
Och det finns ju vissa kanske som använder en longeringspisk eller en längre pisk eller någonting sånt. Vilket pisk är jättedåligt ord. För att,
ja, vi brukar säga
motivationspinne.
Pinne.
Ja, pinne. Ja, precis. Men någonting som gör att hästen
förstår...
Det hemskaste
är när man träffar så här små ridskolebarn som är, jag har en ridpiska!
Jag fick en ridpiska i julklapp.
Ja, var har du fått det ifrån? Herregud. Ja, ja förlåt.
Ja. Men ja, och sen precis som tidigare liksom, när hästen förstår att den, eller när den gör rätt, så ger vi efter och säger bra jobbat.
Mm. Och då vill du bara att den skrittar runt dig?
Ja, först och främst vill jag att den skrittar runt mig på ett lugnt sätt, lite grann med sänkt huvud gärna, med en lätt inåtböjning så att den liksom går på cirkeln och inte springer runt och tittar utåt, åt andra hållet, på andra hästar. Och gärna inre örat liksom fokuserat på mig, så att jag vet och förstår att hästen är med mig och inte fokuserad på sina kompisar i hagen bredvid ridbanan. Liksom.
Men om den skulle bara liksom springa runt, vad gör du då?
Då kan man göra lite olika grejer. Antingen om hästen till exempel får att den springer runt och tittar utåt, så kan man ta lite lätt i grimskaftet för att påkalla uppmärksamheten lite grann. Eller så brukar jag tycka att det är bra att byta varv ofta. Och då menar jag liksom, alltså varje halvvarv eller varje varv. Så att hästen på något sätt måste vända fokus mot dig, för att du hela tiden ger den en ny uppgift. Och frågar den en ny fråga och säger, hallå, är du med? Är du med? Och sen också tänka jättemycket på sin egen energi. För hästen speglar ju ofta det som vi sänder ut också. Så att tänka på att vi gör så lite vi bara kan när vi skickar iväg hästen, och att vi själva är lugna och vi själva har en låg energi liksom i kroppen.
Här tycker jag att det är väldigt, väldigt viktigt att tänka på sin kroppsposition och vad man gör med sin kropp. För här är det nog ganska bra också med det här lite kortare repet, för folk har ofta problem med en lång lina, att de trasslar ihop linan hela tiden. Och så kanske de har en långpisk också i ena handen, och så ska de liksom trassla med den här linan och viftar med pisken. Fast de inte menar det till hästen, utan de står och tittar på sina egna händer och tittar på linan och viftar med pisken. Och allt det här uppfattas ju av hästen som signaler. Och med det här kanske lite kortare då repet, 4,5 meter.
Ja.
Då har man bara repet att koncentrera sig på, som dessutom inte, det är inte så mycket över av det. Så det kanske också är en väldigt bra grej om man är ovan att hantera rep och långspön och så.
Precis, och det är inte lika lätt heller som du säger att trassla in sig i händerna och skada sig ifall hästen liksom får fnatt.
Eller får den av foten. För att folk gör väldigt mycket saker när de longerar. De det, ger väldigt mycket tecken. Även när folk leder sina hästar så ger de väldigt mycket signaler som man inte tänker på.
Och det är ju det, alltså precis som vi pratar om i en relation, liksom, att hästen svarar ju hela tiden på det vi gör. Och det vi konsekvent gör är det som hästen konsekvent blir bra på. Och tyvärr är det så att vi gör väldigt mycket saker också konsekvent som vi inte vill lära hästen. Till exempel i det här med longering, vad jag ser ofta är att folk står, till exempel som jag står framför hästen, och så pekar man och så ger man kommandot och sen så lägger man på lite press och så står hästen kvar. Och då tänker man att nej, nu funkade det inte, så då liksom slutar man och så tänker man att man ska ta ny sats och börja om. Men då har man ju precis lärt hästen att det här betyder ingenting. Exakt, då ger man, och då blir det väldigt mycket hattigt fram och tillbaka, så att jag är supernoga med att när jag har gett kommandot och gett mitt röstkommando,
då håller du i det,
då liksom. Håller jag i det tills jag får rätt svar liksom. För att annars är det väldigt svårt att hästen ska förstå vad du vill att den ska göra.
Och också att man hela tiden kommer ihåg att hästar kommunicerar via kroppsspråk. Så att när man håller på och flaxar med armarna fram och tillbaka och fötter och huvud och så sänder man ut väldigt mycket signaler, och då kan man inte heller förvänta sig att hästen ska fortsätta vara jättekänslig.
Nej, precis.
För att den, det, jag brukar jämföra det lite som att man har en väldigt pladdrig släkting som, eller du vet, någon sån som tjatar hela tiden och pratar hela tiden. Till slut så stänger man av och lyssnar bara på vart femte ord. Och hästen blir ju lite likadan.
Väldigt sant.
Ja, den blir ju liksom lite avtrubbad. Ja.
Och det är ju inte för att... För det är också viktigt tycker jag att veta och komma ihåg att vad jag upplevt och min erfarenhet är att hästar är extremt schyssta och vill väldigt ofta komma överens med oss. Så att det är ju väldigt sällan de gör någonting för att de är liksom dumma eller istadiga eller liksom bara envisa eller inte vill. Utan det är ju just för att vi speglar på något sätt någonting som de känner att ja, men jag reagerar så som det är bra för mig att reagera alltså ur tidigare erfarenhet i överlevnadssynpunkt. För de försöker ju i princip bara se hur de ska gå igenom livet och överleva. Absolut. Det är ju deras naturligaste instinkt. Liksom.
De svåraste hästarna att träna tycker jag är de här som har blivit avtrubbade och stängt av. ofta sådana som andra människor tycker är jättesnälla. Åh, den är så himla snäll, den gör
aldrig
någonting.
Den står alltid still.
Ja, exakt. Ja. För mig är det, jag tycker det är lite hemskt, för de är nästan katatoniska sådana hästar. Mm. Och de tycker jag är absolut svårast att få kontakt med. Mm. Jag ser hellre en häst som är lite, kanske inte aggressiv, men lite feisty liksom, att den har lite spirit och eller är lite, om den är lite rädd och så.
För då har de, finns det i alla fall en kommunikation.
Ja, exakt, då finns det ett känslouttryck än de där som bara är helt apatiska. Liksom. Mm.
Men vi pratade ju om det med din häst Faro, som du sa till mig, att han har börjat kommunicera jättemycket tillbaka. Precis. Till dig. Att han slickar och tuggar jättemycket. Ja. Han visar liksom hela tiden att han förstår. Mm. Och det tänker jag väldigt mycket på. Det är någonting som tycker jag kan hjälpa när man har en häst som är lite mer avtrubbad, att man letar efter den här svaret från hästen, så att det inte bara blir en monolog, att vi säger till hästen vad den ska göra, utan att vi faktiskt får ett svar, så att det blir en dialog.
Exakt. Och det är så, det man inte får från de där avtrubbade.
Precis.
Det blir verkligen en monolog.
Exakt.
En väldigt tråkig monolog för den andra. Ja, nej.
Men det som jag har märkt då är, kan vara bra om man har en sån häst, att man känner det, det är att om du ställer en fråga till hästen, alltså ber den att göra någonting som den inte tidigare kan, då kan du oftast locka fram den här eftergiften och den här, jag kallar det för release. Mm. En release kan vara att hästen slickar och tuggar, att den sänker huvudet, att den vilar ett bakben, tar ett djupt andetag, blinkar mycket, droppar ur näsan. Alla de är liksom tecken på att hjärnan arbetar.
Okay.
Men hjärnan börjar ju inte arbeta om den liksom lunkar på i sina gamla alltså gamla mönster.
Nej,
utan
precis.
Där måste vi locka ut det lite grann genom att be den om att göra någonting som den kanske inte är 100% van vid.
Exakt.
Och det kan vara något så enkelt som att vi vill att den ska backa lite fortare, eller att den ska, när vi vill att den ska longera, att den ska trava direkt istället för att skritta ut i liksom det varvet, eller att vi gör en lite snabbare vändning, eller på något sätt liksom gör någonting som hästen får tänka till lite.
Väcker dem lite med.
Jag har ju haft en hel del liksom problemhästar, eller vad man ska säga, som har kommit till mig som har varit mer eller mindre knöliga. Och trickträningen till exempel har ju varit ett jättebra sätt att då få en kommunikation, för det är sånt som de oftast aldrig har gjort. Typ buga och ligga och stå på pallar och sånt där.
Precis.
Så att, och även kanske miljöträning, tänker jag, kanske inte heller är jättevanligt.
Nej.
Bland de flesta hästar. Liksom.
Precis.
Så det kan väl också vara ett sätt att locka fram.
Absolut.
Att jag få dem att komma ut ur sitt skal.
Jag hade kurs här i förra helgen, och då har jag ett exempel på en sån häst som var väldigt instängd från början. En sån här typisk häst, du vet, som stod still när vi gjorde allting. Man kan ju läsa på hästen och se att den är inte okej.
Nej, den var väldigt, den står inte still för att den är avslappnad och trygg, utan den står still för att den är avtrubbad mer.
Precis. Ja. Stora ögon, liksom högt huvud, spänd i kroppen och bara inte så okej.
Nej.
Så då gjorde vi väldigt mycket av vår desensitizing också i rörelse. Mm. Att vi ber hästen att gå, skritta, samtidigt som vi använder till exempel en flagga, eller vi gör någonting läskigt, kanske gör något ljud.
Kring honom liksom.
Precis. Mm. Att vi sätter hästen på den här longeringscirkeln i skritt till exempel. Och det som händer med såna hästar som ofta stänger av är ju att så fort det läskiga kommer på så vill de stanna och frysa. Och då ber vi om framåt igen, och så fortsätter vi så tills hästen lugnt och fint liksom skrittar framåt. Och den...
För det där är ju såna hästar som när det väl händer något, då exploderar de.
Ja, absolut. Ja. Och det var ju det den hästen gick emellan. Från att var helt still och avstängd till att typ explodera i att liksom skjuta iväg i trav till exempel, och med högt huvud och vara jätterädd för saker och ting. Liksom. Så att det omformade vi till att få en häst som lugnt skrittade runt i en cirkel samtidigt som det hände massa grejer. Och henne utmanade vi också med, apropå att få hästen att tänka ytterligare, att hon fick backa igenom alla hinder. Så att vi hade såna här gardiner typ som man skulle gå igenom, och vi hade en smal gång med såna här röd-vita plastband och pressändningar och såpbubblemaskiner och allt möjligt. Och det räckte för den hästen som utmaning att istället för att gå framåt genom allting för att få den att tänka ytterligare, att den skulle backa genom sakerna. Så att det låste upp den hästen ganska bra.
Det är jätterolig idé. Jag tänker att de backar sig igenom grejer.
Ja, men och det är ganska enkelt också. Jag ska göra
det på nästa VE-tävling.
Blir det för precis. Jobbigt på mitt nästa möte, då kommer jag backa ut.
Ja. Om vi går vidare i din baslåda.
Mm.
Efter att du har lärt den att skritta åt båda hållen, så antar jag att du gör de andra gångarterna också då?
Inte alltid. Nej. Inte i början, utan efter det kan jag i så fall lägga på senare. Men okay. Efter att jag har sett att den kan skritta i båda hållen och vara uppmärksam på mig framförallt. För att den här vet inte om jag gillar att kalla det för longeringsövning, för att det handlar mer om att den ska läsa mitt kroppsspråk.
Mm.
Och jag vill att hästen ska spegla lite grann om jag är lugn, så vill jag att den ska vara lugn, och jag vill att den ska ha fina och bra vändningar.
Mm.
För att både backningen och den här att den ska kunna gå runt mig och jag ska kunna stanna den, syftar ju till att hjälpa mig med när jag sen utsätter den för läskiga saker, som flaggor och sånt där.
Mm.
För att om jag till exempel har en häst som blir jätterädd för flaggan och är väldigt reaktiv, så vill jag först låta den komma, alltså fly eller röra fötterna. Jag vill inte liksom, det finns ingen vits i att tvinga dem att stå still och bara, för då får man en sån häst som fryser.
Mm.
Utan häng med lite grann så i så fall om hästen reagerar, och försök att hålla flaggan kvar på dem liksom, så att de förstår att den inte är farlig. Och sen kan man då med den här longeringsövningen till exempel hjälpa dem att stanna och stå still, för att visa dem att, vet du vad, du kan faktiskt stå still och göra det här också. Men att de då står still och är lugna och inte står still för att de har fryst fast och är jätterädda.
Och då är det ju väldigt viktigt att om man börjar då med en flagga, att man, när hästen står still och är lugn, att man ger en eftergift, att man tar bort flaggan direkt till att börja med.
Och ta bort flaggan och då vänta på hästens release.
Mm.
Att ta bort flaggan, backa undan lite grann, våga liksom vänta och titta på hästen och se, kommer hästen sänka huvudet, kommer den börja slicka och tugga liksom, så att den hästen också får processa vad som just hände.
Mm, okay.
Speciellt om den är extra rädd eller har blivit utmanad i en fråga eller en uppgift som den inte tidigare kan.
Mm. För så att hästen ger ett gensvar, kan man säga. Du ger en eftergift och sen kollar du att hästen säger till dig att ja, jag godtar din eftergift.
Exakt.
Kan man säga så?
Ja, och framförallt att den på något sätt, för mig betyder det att den processar informationen.
Mm.
Och även om det kan tyckas jobbigt att stå och vänta, i början så kanske det tar lång tid innan du får den här eftergiften från hästen, alltså du får releasen från hästen. Men det är egentligen, tycker jag, en genväg till att hästen förstår saker snabbare.
Mm.
Om du vågar vänta de där första gångerna, för sen kommer det komma snabbare och snabbare, och du kommer få en häst som på ett helt annat sätt är med dig mentalt, jämfört med om du liksom hastar vidare till nästa grej.
Mm.
För då har inte hästen riktigt, kanske du kanske inte riktigt har hästen med på noterna.
Nej.
Även om den gjorde rätt sak, så vet du inte riktigt om den är mer mentalt.
Nej.
Okay. Mm, det där är ju himla viktigt.
Mm.
Så att man inte blir fast i att bara köra sitt race.
Nej, precis.
Nej.
Som vi sa tidigare, en dialog är bättre än en monolog.
Exakt.
Mm, absolut.
Mm. När du börjar med så här flaggor och sånt, då har du en lite mindre, tänker jag mig. Kanske inte börja med en jätte...
stor Sverigeflagga.
Nej, precis. Utan du brukar ha en liten pinne, va, med en...
Ja, precis.
Flaggen
är väl 50x50 cm, tror jag.
Okay.
Men först och främst börjar jag faktiskt med repet. Att jag kan svänga repet runt hästen.
Mm.
Det finns en anledning att jag kör de här grejerna i viss ordning, är att repet syns inte så mycket. Det prasslar inte, det låter inte väldigt läskigt, utan det är liksom ganska... Om man tänker att press utifrån kan vara liksom en stor parad i Rio med massa trummor och grejer, det är ju liksom kanske max på skalan.
Mm. Mm.
Och så kan press utifrån från en häst upplevas av en älg till exempel.
Ja.
Eller ja, ni vet, ni förstår. Så repet först och främst, för att se att den är okej med det runt sig och på kroppen. Och där checkar jag av att jag kan ha repet på ryggen på den, runt benen, att jag liksom kan svinga och låta repet röra dem runt benen, runt magen, vid flankerna. Jätteviktigt, bara för att checka av att liksom, om du är ute och rider och du fastnar i någonting, vad kommer hästen göra då troligtvis?
Mm.
Och lära hästen att det är bra om vi kan komma överens om att stå still tills jag hjälper dig loss, typ. Mm. Istället för att få panik.
Ja. Ja, så att så. Man kan, jag brukar liksom lägga repet runt benen och dra i dem och såna grejer, lyfta benen med repet och sådana grejer.
Precis, och alla sådana saker är jättebra och viktigt att lära sina hästar.
Lägga repet runt benet och sen leder jag den samtidigt så att jag liksom håller i benet, drar lite i benet samtidigt som den går, så att den inte får panik om den sitter fast. Och
exakt, utan att den lär sig att följa vart känns det minst stramt. Liksom. Mm. Ja. För det är också jätteviktigt om de väl fastnar i någonting att de väljer att liksom stå still och försöka invänta hjälp. Mm.
Och även om man en sån enkel grej som att man longerar och så råkar den få ett ben över linan. Mm.
Eller att den råkar trampa på grimskaftet en dag. Ja. Det är också sånt som vissa hästar kan få panik över om man inte har lärt dem vad det betyder.
Jättebra om de stannar och tar det lugnt bara.
Ja, exakt. Precis. Och repet gör ju också att jag kan hålla mig på ett säkert avstånd från hästen. Mm. Och det är också därför som jag lär hästen att backa det första jag gör. För att om det händer någonting så är det viktigt för mig att jag kan hålla både mig och hästen säkra i att hästen inte hoppar upp i knät på mig. Liksom. Och med det sagt så betyder inte det att alltså jag älskar att gosa med mina hästar och du vet, kramas med dem och sådär, men inte i en stressad situation. Nej. Utan jag vill att de förstår och kan kommandot för att backa, för att ge det spacet som vi behöver för varandra ifall det är så att det händer någonting. Mm. Mm. Annars sitter man där med en 600 kilos häst i knät.
Ja, det kan bli lite jobbigt faktiskt. Ja.
Nej, det vill nog ingen ha.
Nej.
Anna, det är därför Anna kör med 80 kilos hästar.
Mycket, mycket behagligare och formligare. Exakt.
Sen går jag vidare till flaggan och efter flaggan så kommer pressändningen. Och anledningen att flaggan är före pressändningen är för att flaggan sitter på en lång pinne. Mm. Som igen gör att jag kan hålla mig på ett säkert avstånd från hästen innan jag vet vad den är och inte är okej med.
Okay.
För jag känner ju inte den här hästen sedan tidigare. Mm. Eller jag antar i alla fall inte att den... Jag antar aldrig att hästen kan saker och ting, utan jag checkar alltid själv. För att ibland, det vet väl alla som har köpt häst, att liksom man blir lovad kanske massa grejer och sen inte det alltid
stämmer
riktigt.
Stämmer.
Nej. Så jag kollar heller det själv. Så flaggan, precis samma. Jag börjar med att först börjar jag med att gå ifrån hästen med flaggan. Och vifta den framför den så att den kan få mer självförtroende av att följa efter flaggan. För att den är lite läskig från början.
Mm. Så då kan man säga att du leder hästen och går
framför. Jag leder hästen bakom mig och så har jag flaggan liksom och så viftar jag den i princip från sida till sida av mig själv. Så att hästen får se den. Mm. Men samtidigt att den inte jagar hästen utan att hästen själv får följa flaggan. Ja. Precis. Och sen så presenterar jag flaggan till nosen på hästen. Mm. För att det är det de undersöker allting med från början. Och sen från nosen så går jag längs med halsen till manken. För där är också många hästar trygga att man kan klia dem lite på manken med flaggan. Och sen därifrån så går jag egentligen över hela kroppen. Mm. Det finns dock ett par grejer man ska tänka på. Är att alltid stanna från början på samma sida som flaggan. För att om du för flaggan över ryggen på hästen till andra sidan
så kan den hoppa från flaggan.
Så tycker den att flaggan är läskig och så hoppar den på dig. Mm. Också att vara försiktig under hästens nos, alltså framför frambenen, under bringan. För att där finns en blind spot. Och om de blir överraskade av att det dyker upp en flagga där så kan de välja att slå med frambenen. Mm. Och inte för att det är en elak häst eller den är aggressiv utan för att den blir överraskad och tror att den behöver försvara sig. Så att när ni gör de områdena, var medveten om att ni gör det och håll alltid flaggan i rörelse så att aldrig ha den liksom stilla där utan alltid fram och tillbaka. Precis.
Man ska hålla den där hästen kan se den. Liksom.
Exakt, och om du ska gå in i en blind spot så går du in i en blind spot och ut igen och in och ut så att den får vänja sig lite successivt och så att du är också på ett säkerhetsavstånd. Och sen är det viktigt, det är viktigt att köra det också under bringan för att hästen till exempel inte ska vara väldigt markskygg och hoppa över vattenpölar och mörka grejer på marken. Och sen över huvudet är viktigt. Och sen gillar jag alltid att göra över sadelläget. Att jag viftar flaggan där, typ som Annas rosa hår när hon rider. Man vill inte att hästen ska få panik över att den helt plötsligt ser det i ögonvrån. Eller
det är lätt att få panik när man ser Annas rosa
hår. Ja, jag vet.
Nej, men eller att man tar av sin regnjacka en dag, eller tar upp, alltså, vad man nu än gör, vinkar till en granne och helt plötsligt får hästen panik för att man inte har vant den vid att saker och ting rör sig väldigt mycket där uppe.
Man sitter gärna väldigt still.
Ja.
Kan du tänka på?
Exakt. Mycket bra.
Du bara ringa ut mig, jag kommer direkt.
Ja. Nej, men jag, det är faktiskt, alltså jag har hjälpt flera stycken som har alltså på riktigt sagt till mig att jag måste sitta väldigt still när jag rider. Mm. Mm. Jag får inte liksom röra armarna, och det var någon som hade galopperat och skulle klia sig på näsan. Och hästen hade fått bara spunk.
Mm. Oj.
Ja, så att det är superviktigt, och det är faktiskt...
Ut och rid och ha kul, men sitt still.
Ja, exakt. Rör inte armarna.
Vad du än gör.
Sitt still.
Rör dig inte. Ja. Klia dig inte på näsan.
Nej.
Ja, det är ju lite jobbigt förstås. Mm. Jag tränar ju ganska mycket också. När hästen är trygg med de här grejerna, då brukar jag ju sätta fast grejerna på sadeln eller på en longeringsjord. Mm. Liksom. Och det är ju absolut inte det första steget.
Nej.
Utan då ser jag till att de är väldigt trygga.
Mm.
Till exempel såna här pool
ja, just poolnudlar.
Ja, pinnar.
Ja.
Flytpinne tror jag att de kallas på svensk.
Nej,
flytkorv, Anna. Det låter som något helt annat.
Mm. Var det inte någon som sa det?
Jo, det heter det på vissa sidor, men jag kan inte riktigt förlika mig med det. Det låter som en floater.
Vi tränar med flit.
Ja. Nej, pool noodle. Hur som helst. De brukar jag sätta fast i sadeljorden eller något. Och i början brukar jag ha ett långt, smalt snöre så att jag kan rycka loss dem om det skulle hända något.
Och det är också bra med alltså, såna här poolnudlar eller presshänningar till exempel, att allting som vi använder är ju sånt som kan gå sönder.
Mm.
Så att det är ingenting som hästen kan fastna i eller någonting ifall det skulle hända någonting. Jag gillar, om vi kommer till sista steget då, som är presshänningen, innan egentligen jag går vidare med, det här är ju bara baspaketet då, men den gör jag precis samma sätt som med flaggan först egentligen, men sen kan jag gärna lägga den över ryggen på hästen och låta den longera sig runt mig samtidigt som jag viftar på presshänningen, så att den ligger bara över ryggen på hästen och jag kan använda den och röra den, men samtidigt om någonting händer så kan jag bara dra av den ifall det behövs liksom.
Låter du hästarna gå på den också?
Ja, absolut.
Och då undrar jag lite grann, för att jag jobbar jättemycket med presshänningar. Men där är det väldigt viktigt. Alla mina hästar är barfota. För att det finns en risk om man har en häst med skor. Om de kliver på presshänningen och rycker bakåt, vilket är en ganska vanlig reaktion, att de kan kroka i med skorna i presshänningen. Hur gör du i en sån situation? Har du någon annan typ av presshänning?
Nej, jag har nog alltså, såna här vanliga man kan köpa på liksom, ÖB, Rusta, alla de här affärerna. Men det som man kan göra om man vill är att lägga en tyngre bom både bak och fram på presshänningen. Mm. Så man går liksom över en bom och sen över presshänningen. Men ja, alltså, det är ju klart att det är viktigt också. Men ofta så... Eller så kan jag själv stå på presshänningen också lite grann. Mm. Så att jag står liksom med min tyngd, så att om den skulle råka haka i så hakas den loss direkt liksom, ifall det är så. Men,
jag har varit med om att de har fått in dem under skon och sen sitter den fast där.
Ja.
Då är det inte så kul.
Nej, precis.
Nej,
men då skulle jag nog rekommendera antingen att hitta en som inte har de här kanterna till exempel, en sån presshänning. Man kan till och med köpa en vanlig, tror jag, och alltså klippa loss den så att den inte kan fastna på samma sätt. Och sen så att lägga någon bom liksom. Eller bildäck kan också vara bra.
Ja, bildäck är väldigt bra.
Ja. Så att någonting som gör att den tyngs ner lite grann så att man inte hamnar i den situationen. Speciellt i början, om man är osäker på hur hästen kommer reagera. Sen om den liksom är okej att gå över, då brukar den ju oftast bara knalla på framåt.
Ja. Ja, men det här är ditt baspaket kan man säga.
Ja.
Ja. Väldigt utförligt och bra. Och om vi går tillbaka till Anna, du hade ju en fråga som vi hade fått från olika lyssnare.
Ja, men det är väl lite mer hur man ska bete sig själv. Liksom, i situationer där man har en häst som kanske tycker att någonting på gården eller i stallet är läskigt. Jag vet ju att det finns ju väldigt många, och jag känner flera, som istället för att gå förbi så plockar man bort. Tycker du att det är en bra idé? Eller liksom, hur ska man göra?
Jag tycker inte att det är en bra idé.
Jag kan tänka mig att ditt baspaket är lika viktigt för hästägaren som för hästen.
Ja,
för det är man, om man är orolig och nervös själv. Alltså, vad är ditt tips på, och liksom, hur ska man tänka, hur ska man liksom gå in i situationen om man är lite liksom orolig och osäker själv på att jag vet inte hur min häst kommer bete sig just nu när vi går förbi den här brevlådan eller den här liksom soptunnan. Jag vill helst plocka bort den, men jag gör det inte. Och sen så liksom, vad tycker du liksom man ska, hur ska man göra och hur ska man tänka?
Alltså dels så tycker jag, och det vet jag att Malin och ni har pratat om jättemycket tidigare, att man ska aldrig sätta sig i en situation där man inte vet säkert att man kan få ut hästen på andra sidan säker liksom och så. Men jag tycker inte man ska undvika det, för att det är precis som, säg att du har ett barn som inte vågar sova på kvällen för den tror att det finns monster i garderoben. Om du är en förälder som beter dig som att
det finns monster.
Tänk om det finns ett monster i garderoben. Åh, herregud vad läskigt. Då är det klart att ditt barn blir helt skräckslagen. Men om du går direkt fram till garderoben och säger, titta här, det finns inget monster här. Så, nu blir det jättebra. Du kan sova, du är trygg. Här, liksom, då kan ju barnet oftast få lättare att komma över det. Så att jag brukar alltid säga att man ska vara liksom bara lugn och bestämd och metodisk. Och hela tiden visa hästen att det här är inget farligt. Jag brukar säga ibland om folk, till exempel med det här med pressändning, första gången jag ska gå över en pressändning, då brukar jag säga, tänk på att du ska ta din häst och gå till affären och köpa mjölk. Att du ska liksom bara gå, alltså tänk inte ens att pressändningen är där. För att det är också viktigt att vi handlar ur en självklarhet lite grann. Och att visa hästen att så här,
man ska inte tänka på att
att man är lite nonchalant fast ändå beredd, alltså nonchalant beredd, alltså inte nonchalant på riktigt, men för hästen visa att det här är en själv, alltså en flagga, det är någonting som vi har på kontoret varje måndag, det är inga problem liksom.
Men jag tänker lite grann också, om man nu tar ditt baspaket, jag har ju lite ungefär samma grundupplägg, att jag lär mina hästar med en flagga och lite pressändningar, och jag har såna här lastpallar och sånt som jag går över. För att om jag ska vänja hästarna vid varenda tänkbar situation som kan uppkomma, då kommer jag få hålla på väldigt, väldigt länge. Så att jag utarbetar ju liksom ett koncept eller en strategi, kan man väl säga, för de här basgrejerna. Och sen använder jag samma strategi
för allt,
för brevlådor och för vattenpölar eller för vad det nu än kan vara.
Exakt.
Så att om man som hästmänniska och hästägare då kanske är lite osäker, då kanske det här baspaketet, om vi återgår till det, är ännu viktigare för människan än för hästen. Så att man ser till att man är trygg i de här enklare övningarna som man vet. Ja, det är en pressändning, det är en lastpall, det är en flagga. De vet jag att jag kan hantera. Och att man är helt trygg med dem. Och sen kan man liksom ge sig på de där andra grejerna. Och att man då uppför sig likadant med hästen i de situationerna.
Jo, men för allt handlar ju om att utsätta hästen för läskiga saker i en kontrollerad miljö. Där du kan bestämma förutsättningarna. För att sen när du inte kan bestämma förutsättningarna, när du rider i stan och det kommer en robotgräsklippare till exempel, då ska du veta hur du hanterar den situationen, för att du har övat på det i andra situationer. Precis samma sak som till exempel att lasta en häst. Det är inte en självklarhet. Liksom. Kan hästen gå över en pressändning? Om den inte kan det, så är det kanske lite mindre chans att den faktiskt vill lasta på en trailer. Kan du leda den framåt mot någonting läskigt? Ja, alltså för att en trailer är ju också en jättehög press på liksom skalan av utomstående press för hästar.
Men man kan väl också vända på det och säga, kan jag leda min häst över en pressändning? Kan jag leda in min häst i en trailer?
Precis.
Därför att förmodligen så kan du leda den samma häst in över pressändningen eller in i hästtransporten. Det här pratade ju även Ulla-Karin Karlsson Lindqvist om när vi hade henne som gäst i avsnitt 4. För som sagt, du kan säkert leda hästen igenom de här grejerna, men att jag faktiskt klarar av det också. Att det är där man tränar sig mycket.
Ja, och det handlar ju om att kunna läsa och föra dialogen med hästen.
Ja.
Att man inte bara liksom försöker be hästen om massa saker, utan man faktiskt kan läsa, när försöker hästen? När måste jag ha rätt känsla? Man måste alltid ha rätt känsla, men när måste jag ge en eftergift? När behöver jag vänta? När går jag framåt igen? Vad ska jag belöna, när ska jag belöna, så att alla de, så att egentligen är det ju, alltså jag brukar säga det, att det är inte alltså det är inte själva övningarna i sig eller baspaketet eller vad man utsätter hästen för som är själva grejen, utan det är tankesättet, hur man beter sig med sin häst och hur man ser till att hästen är med mentalt och hur man läser och hanterar olika situationer utifrån det, inte liksom situationen i sig eller så. När man väl har fattat och liksom förstått och lärt sig själva tankesättet, då kan man nästan göra vad som helst, tror jag.
Ja, men det är ofta, problemet ligger ju ofta 50% hos hästen och 50% hos ryttaren, eller ännu mer hos ryttaren. Mm. Alltså det är ju väldigt sällan, hästarna är ju ganska lättformade.
Ja. Ja, och de är ganska lätta att omprogrammera beroende på hur länge de har gjort någonting som man inte vill att de ska göra. Mm. Men annars så liksom med bara tid och träning så, och rätt träning så kan man, så kan man omprogrammera det de gör.
Det är nästan det viktigaste, tycker jag, att man är konsekvent.
Ja, gud ja. Mm. Ja. Absolut.
Vad är ditt tips till lyssnarna?
Att våga vänta på releasen hos hästen. Mm. Och om du inte får den, att se vad kan du ändra för att få hästen att tänka till lite så att du kan få den. Men att verkligen se till att gå hem och utvärdera ifall du för en monolog med din häst eller om du faktiskt för en dialog med din häst. Och hur svarar hästen och varför svarar den så? Så att kanske lyssna. För att jag tror att det kan man lära sig väldigt mycket av. Studera och lyssna, se vad hästen gör. Och se lite vad hästen är benägen att göra och förstärk det kanske.
Ett mycket bra tips.
Otroligt bra.
Ja. Det var väldigt roligt att ha dig här igen.
Ja, men jättetrevligt. Tack, det var jättekul att vara här.
Ja, jag hoppas att vi får ha glädjen att ha dig i studion igen.
Ja, det hoppas jag också. Ja.
Anna,
ja.
På återseende nästa vecka.
På återseende.
Tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej.
Tack.
Produceras av I Like Radio.